Marie bebådelsedag handlar inte om våfflor och inte ens om Maria och hennes betydelse egentligen. Det handlar om hur Gud förhåller sig till världen. I Gamla testamentet så beskrevs och presenterades Gud som hög, långt borta, sträng, allsmäktig och bestämmande. Men nu händer något nytt. Gud visar nya sanningar om sin relation med världen, med oss. Nu blir det nya ledord. Nära, inte styrande. Kropp, inte bara något abstrakt. Vardaglighet, inte bara kosmisk. Gud ska födas in i världen. Gud och människa sammansmält. Guds närvaro i världen och Guds omsorg om världen ska förmedlas. Det är det här ögonblicket handlar om. Och Bibeln använder ofta enkla berättelser med att förklara sådana här stora, komplexa saker. Enkla berättelser om vanliga människor rymmer sanningen om kosmos. Det är vanliga människor här. Människor som vi, du och jag. Och berättelsen idag handlar ju om Maria, Elisabet, Zacharias och om oss. Vi börjar med Zacharias och Elisabet.
Genom att svara ja på Guds fråga så lyfter Maria på något sätt mot trons och tillvarons lydnad. Och där får man ju följa henne. Hon säger ja, tiden står still och så händer någonting. Och med ängelns ord ringande i sina öron inom sig så är hon på väg till Zacharias och Elisabet. Marias mor var säkert inte i livet. Men den nära släktingen Elisabet, hon väntade barn. Och det hade också föregåtts av ett änglabesök. Det är väldigt mycket änglar med idag i texterna och runt omkring. Och ett halvår tidigare än det som vi har läst om så är Zacharias i templet. Han är utsedd till att vara präst just de här dagarna. Och han själv och hans hustru hade bett intensivt om att få ett barn, gärna en son. Och så kommer ängeln till honom där inne i templet, där det inte är så många som får vara, utan det är de utvalda. Glädjebudet kommer att de har blivit bönhörda. Och då säger Zacharias det som jag tror att både du och jag hade tänkt att säga och göra. Man vill ha garantier på något sätt. Man vill ha ett tecken på att det verkligen är så. Så att det inte bara är önsketänkande som det handlar om. Jag vill ha visshet om detta, säger Zacharias. Jag är gammal och min hustru är till åren. Det är ganska elegant formulerat som man kan säga på många olika sätt. Här har vi Bibelns sätt att uttrycka det på. Och så blev han stum. Alltså, tänk er en präst som står och pratar väldigt mycket i olika sammanhang. Han blir helt stum. Han, under hela graviditeten så kan han inte säga ett enda ord. Och det är lite tragikomiskt över det här. Det är en väldigt lång retreat han är ute på, 9 månader. Jag kom att tänka på, jag var med på en retreat en gång med allianspastorer och missionspastorer. Den varade ifrån fredag middag till söndag middag, alltså 2 dygn. Och då fick vi inte prata. Och det kändes lite ovant för en hel del. Och det var några pastorer som då var i den åldern som jag är nu, som tyckte det var konstigt att sitta och äta och inte kunna få prata och sådär, bara lyssna till klassisk musik. Och sen när vi skulle bada bastu så säger en av de här männen: nej, men när vi badar bastu sen, då måste vi ändå få prata med varann. Då vändes det 23 par ögon till honom. Jaha, jag såg inte det. Det gick inte. Vi fick vara tysta och vi fick uppleva ganska mycket. Men lite komik är det väl ändå i det här att man inte kunde kommunicera, inte ens med den som man tyckte bäst om i livet. Och så tror jag att Elisabeth inte kunde läsa. Och då funderar jag på, ritar Zacharias en liten figur eller en huvudfoting för att visa det här härliga löftet som nu skulle komma? Eller gör han en pantomim, ni vet, så här? Så det får vi aldrig veta, men något kanske han gjorde ändå. Ett halvår senare så tar Elisabeth med just den här magen i vädret emot sin yngre släkting. Och det gör hon på tröskeln till sitt hus. Och det lilla barnet som ligger i Elisabeths mage och som senare ska döpa människor och stå på stranden till Jordan i sin specifika klädsel och sitt sätt att äta på, som kanske är lite nymodigt nu med både gräshoppor och vildhonung. Det är kanske där vi hamnar snart, det vet vi inte. Men han åt det och hans röst hördes över hela Jordandalen. Och den här nu 6 månader i magens sparkar till när han hör Marias röst. Och det är som att det blir en sån här glädjebicikletas i fostervattnet och skakar till och säger ungefär, om man kunde säga någonting, eller han visar att ja, här är jag. Enligt den här judiska traditionen som man kan ta del av ibland så står det att de ofödda barnen sjöng när Israels barn gick igenom Röda havet. Det är en häftig bild. Tänk, Röda havet är helt torrt. Och så hör man kanske någon form av sång eller gnolande inifrån de ofödda barnen. Jag tycker det finns sånt hopp i det. När de är på väg emot befrielse och emot det förlovade landet. Men Elisabet, hon fylls av helig ande och så ropar hon ut i profetisk glädje. Och så blir Maria bekräftad i sin helt unika roll. Och det tror jag är viktigt. En liten fundering. Här använder Gud först Elisabet, en kvinna som har bytt de här äktenskapliga samlivet mot andra aktiviteter. Hon låg kanske mera bredvid varann, tror jag. Och så då Maria som inte alls hade några som helst erfarenheter på det här området. Och Gud använder dem. Och till sist så finns det flera berättelser, men vi ska ta en. Abraham och Sara. Det är en liknande situation. Det kommer 3 stycken män, änglar, som kommer till Abraham och Sara sitter inne i tältet för det är ruskigt hett. Och så kommer de här 3 och Abraham ser till att de får både mat och dryck, tvätta fötterna och så får de skugga. Abraham hade ju redan tidigare fått ett barn med sin tjänstekvinna, som ju väldigt många har skrivit om, till exempel Strindberg då med tjänstekvinnans son, att det här inte var någon lätt uppgift. Men nu säger de här änglarna, du ska få en son. Jaha, hur ska man ställa sig till det? Sara hade ju sedan länge mist sin mens. Hon lyssnade lite sådär nyfiket i tältöppningen. Hon undrade över löftet och kanske också över tillverkningsprocessen. Och så log hon. Hon log när hon fick höra det här. Och vad man lägger in i det leendet, det kan man ju undra. Ha lite överseende, ja, det här kan väl inte funka. Eller också himlar hon med ögonen. Ni vet det, om det är någon som himlar med ögonen, då är man illa ute. Eller hur? Men ett år senare så springer lille Isak runt i tältlägret. Det hade gått i uppfyllelse. För Gud är allt möjligt.
Jag fortsätter med några personer ur de här berättelserna. Jag tänker på Johannes. Redan innan han var född så sparkade han i magen när han hörde Marias röst. Jag tänker lite grann på hans personlighet. Ivrig är väl ett ord som skulle passa på honom, det som berättas om honom. En annan text som finns är att han går på en sluttning och har några lärjungar med sig. Och så får han se Jesus komma gående en bit bort. Och då säger han till sina lärjungar, se, där är Guds lamm, där är Messias. Och lärjungarna hans blir så nyfikna att de går bort och pratar med Jesus. Och sen följer de med Jesus hem och sen försvinner de från Johannes och blir Jesu lärjungar. Och då tänker jag, där står han och pekar och så blir han av med sina lärjungar. Osjälvisk. Han ser sig som en som pekar och slussar vidare. Inte på sig själv utan på något större. Så levde han sitt liv. Han var hetsig. Man skulle kunna säga att han var ensidig. Han var väldigt radikal. Han gav hela sitt liv åt saken. Man skulle nästan kanske idag kalla honom fanatiker. Drastiskt. Han gav sig ut i öknen och bodde där med vilda djur. Och han åt de här gräshopporna. Och han gav människor i det samhället kängor. Kom igen. Ändra er. Se vad ni håller på med. När man läser om honom så kan det kännas lite att man känner igen det där iven. Och man kan känna det lite som ungdomligt. Han döpte också. Och han döpte Jesus. Han sa till människor, gör er beredda för efter mig kommer en. Men när han kom i fängelset sen och närmade sig sitt livs slut, så förstår vi på det som händer att han sviktade lite, eller kanske inte sviktade, men han började i alla fall grubbla. Har jag gjort rätt? Jag satsade allt. Är du det jag trodde? Var det värt detta? Är du Jesus Messias? Och så skickar han iväg en lärjunge som ska fråga Jesus det. Så att han inte dör förgäves, kanske han känner. Tänk om jag satsat på något som inte riktigt håller. Och då får han ju svaret tillbaka. För Jesus sa till den som kom och undrade, så sa Jesus, ja, men berätta vad du ser. Men Johannes, han var aktivist. Han var sträng. Han fick folks intresse. Han var väldigt radikal. Han gav allt. Han var verkligen en handlande person. Och han är ju en som inför jul så finns det två personer som finns med och pekar mot jul. Och det är ju Johannes och Maria. Så Johannes får en av söndagarna inför jul. Och det han säger är när han ropar så där högt och strängt och bestämt. Gör er beredda. Omvänd er. Tänk efter. Lyssna och försök att förstå. Och handla. Den andra som har fått en söndag, den andra personen som har fått en söndag inför advent är ju just Maria. Som också bär fram Messias. Men inte på samma sätt som Johannes. Inte som en högljudd ropande röst i öknen. En helt annan personlighet. Kanske är de här två olika personerna delar av oss. Att vi har det inom oss. Båda två. De här energierna. Johannes energi och Marias. Eller är det olika delar av livet så att Johannes är den där ungdomliga iven när man är radikal och vill förändra allt. Och Maria står med för ålderdomens acceptans och saktmod. De här två är liksom flankerna in i advent. Men tillbaka till Maria. En tystlåten, mild, ung flicka. Som levde i acceptans. Och som var tacksam i det som hände henne. Och brast ut i den här lovsången som vi också sjöng. Hon är tyst och hon stoppar det hon är med om in i sitt hjärta. Hon agerar inte med ord och inte med handling. Inte prata och göra. Utan hon beskrivs som en mystiker. Med ett stort inre liv. Så olika personligheter i den här skapelseberättelsen. De finns där tillsammans och pekar på undret som ska avtäckas. Att Gud är en människa. Att Gud är vardagen. Att Gud är nära. Inte styrande utan ett oskyddat eller ett skyddat eller ett barn. I behov av att bli omhändertagen. Utan makt och ära. Men med hela Guds rike. Vad kan det innebära? Fundera på det. Alla de här personerna. Berättelserna som finns om dem. De är här för att visa oss. Vad då? Staffan. Du hade med två gamla kvinnor, Elisabet och Sara. Ja. Varför finns de med i det här, tror du, när Gud ska födas?
Det är ju rätt så viktigt med kvinnor i sammanhanget. Och jag tror att deras sätt att se på det kan vara lite grann annorlunda än vad det är i den här manliga, mera handfasta biten som vi män har ibland. Så att kvinnorna har det där som jag tror är på något sätt gudomligt i sig. Så kan jag känna ibland. Och det är inte, vi män är ju inte undantagna det. Men jag tror att kvinnan har en sån stor betydelse i det här sammanhanget. Ungefär så. Ja, hade jag någon fråga till dig? Vi kan säga som det att vi har inte lyssnat igenom det här någon gång. Så att det här är spontana frågor. Men jag tänker ju på de här föregångarna som du har tagit nu. Mm. Både en man och en kvinna. Och det leder ju fram till att det blir någonting speciellt av det här. Skulle du kunna säga någonting om det att när Jesus då blir född? Och hur det påverkar oss.
Själva födelseögonblicket menar du? Han är igång. Ja, berättelsen om hans födelse är ju så rik på detaljer. Det här var ju en berättelse om månaderna innan. Och att det finns de här olika personligheterna med i olika åldrar. Zakaria som var oerhört lärd. Och Maria som var en tonåring som inte hade gått i skola alls troligtvis. Jag tänker att det allra viktigaste i de här berättelserna är att Gud finns i vardagligheterna. Till och med skulle jag kunna säga i trivialiteterna. De här, man ska berätta om Gud och så berättar man om två kvinnor som möts på en bergsluttning eller magar där det kurrar till. Tilltal av änglar, det är väl inte så trivialt i för sig, men i halm är födelsen med djur intill. Gud finns verkligen i vardagen, i vardagligheten, i inte bara i himlen och abstrakt. Inte bara sträng och rättvis, styrande och maktfull, utan så nära. I kropp, i vanliga människors relationer och sammanhang. Också det ofullkomliga, tänker jag. Och det är tydligt i de här texterna. Och kanske är det någon slags poäng i dem. Just den här mångfalden. I kön, i ålder, i utbildning, i personlighetstyp, i fromhetsideal. Så vad säger det egentligen när Jesus till slut föds ur detta myller? Att Gud eller att Jesus, tänker jag, i sin kropp när han föddes, att han rymmer allt.